tack så mycket för den fina sången. Och tack för möjligheten för mig att komma hit. Bengt, Bengt Jörnland heter jag. Och jag har varit här vid olika tillfällen tidigare. Jag jobbade under en hel del år i Elimkyrkan i Simrishamn och vi hade en del kontakt. Magnus Jonegård var där och predikade och kören var där och sjöng flera gånger. Lasse har varit där och predikat. Och vi har haft en hel del utbyte. Sen ett par tre år är jag då så att säga tillbaka i Skillinge missionshus och jobbar där lite grann. Och jag fick ett tema av Lasse till den här söndagen. Gemenskap som förvandlar våra liv. Det blir rubriken. Gemenskap som förvandlar våra liv. Det finns så många människor som mår dåligt. Så många jag känner som är bittra och tar mediciner för att inte må bra. Men här sitter vi och berättar om våra liv. Vi behöver inte må dåligt. Vi behöver inte fastna i bitterhet. Vi har ju varandra. Tänk att vi har husgruppen. Hon satt där en vanlig torsdagkväll och konstaterade att en enkel samling med några högst vanliga människor i samtal, bibelläsning och bön kan vara så meningsfullt, så djupt meningsfullt. Den var avgörande för hennes liv. Hon behövde inte ta några mediciner. Den här kvinnan kom till vår församling för drygt 2 år sedan tillsammans med sin sambo. Och mycket i deras liv var besvärligt. De hade en hel del bakom sig, motgångar, och de hade en hel del kvar att kämpa med. Men både hon och han då började sen gå i en alfakurs. Och det blev ett mycket viktigt steg för dem båda två. Och efter det så fortsatte de och några andra från kursen i en husgrupp. Och vi har träffats nu regelbundet i nästan 1,5 år. Och där har vi samtalat om Bibeln, vi har delat livet och vi har bett ihop. Och en hel del av hennes kamp finns kvar. Men mycket är annorlunda och hon ser positivt på sitt liv nu. Hon har ett hopp, hon har en tro på Jesus som bär henne. Så hon är förändrad. Och när jag hör henne berätta det här som hon sa en kväll så blir jag så styrkt i att den lilla gruppen, den behövs. Den lilla gruppen i församlingen är en avgörande mötesplats som kan ge förvandling i våra liv. Och att vi då möts för att lyssna till varandra, dela med oss av det vi är med om och att då prata om hur Jesus är närvarande i våra liv. Det har så stor betydelse. Det är så viktigt. Och min predikan idag ska handla om det här. Jag vill säga någonting om varför. Varför den lilla gruppen är viktig, men också hur den ska bli så där så att den kan förvandla oss. Så att det kan bli en gemenskap som förvandlar. Och förvandling, det är väldigt svårt. Vi längtar ju många gånger efter det, men det är inte så enkelt. Och församling, kyrkan handlar om det här. Vi älskar att höra berättelser om förvandlade liv. Och jag tänker, församlingen handlar om detta. Och vi tror ju på det här som vi gör nu. Vi tror på gudstjänsten, eller hur? Vi vet vad en sån här stor samling kan innehålla och innebära. Och vi har erfarenhet av vad sång och lovsång kan ge oss av kraft och liv. Och vi vet vad den här atmosfären liksom av bön och sång, förkunnelse, hur den kan stärka oss gång på gång. Vi vet det. Men även om gudstjänsten då på ett sätt är ovärderlig så är den samtidigt begränsad. Allt vi behöver, det får vi inte söndag klockan 11. Det får vi inte. Gudstjänstens innehåll kan... Den kan inte ge oss allt det där som vi behöver. Det som en liten grupp kan erbjuda. Kan inte gudstjänsten ge den där närheten som vi också behöver. Hur bra förkunnelsen än är. Hur mäktig lovsången än är. Liksom hur den stiger inom oss. Och hur den lyfter. Så behöver jag möta andra i en liten gemenskap. Vi behöver prata med varandra om. Vad betyder det här bibelordet för oss i vår vardag? Vi behöver berätta för varandra hur det kristna livet ser ut en vanlig dag. Det är inte fel på predikningar. Det är inte fel på Lasses predikningar eller någon annans. De kan vara både inspirerande och utmanande. Det är värdefullt med det här, med förkunnelse och annat. Men för att det ska bli ett förvandlat liv så behövs det någonting mer. Det är på något sätt som att poletten behöver ju trilla ner inom oss. Inspirationen och utmaningen från förkunnelsen och från gudstjänsten behöver ju bli praktisk och konkret för oss var och en. Vad innebär det här för mig? Vad blir det för dig? Och då är det inte så att jag ensam bara ska tänka mig fram till det här svaret, utan vi ska ju mötas för att prata om det här. Vi behöver se varandra i ögonen, och det är ju här den lilla gruppen kommer in, såklart. Och Jesus har sagt på ett ställe, Matteus 18 och 20, där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Där två eller tre är samlade, där är jag. Jesus är närvarande när vi samlas. Du vet det, men jag säger det ändå. Han finns där, hans kraft är där. Och det räcker med två eller tre människor. Så när vi möts i Jesu namn, i kyrkans gemenskap på något sätt, så har han lovat, han är där. Det är ju därför som en vanlig samling, en vanlig torsdagkväll med vanliga människor, kan bli någonting mer än bara prat. Jesus är där, och han sitter ju inte fysiskt på den där stolen där ingen annan sitter. Det är inte så det går till. Utan han är närvarande genom oss. Han talar genom våra ord. Han visar kärlek genom våra handlingar. Hans värme kan vi få syn på i den andres blick. Det finns en dimension till när Guds folk möts som inte finns annars bland människor. Guds närvaro. Den är den här dimensionen. Den extra dimensionen som kan finnas och som finns under en enkel samling. Kanske i ett hem. Och det är därför som du kan känna dig tröstad efteråt när du går hem från en sån där samling. Det är någonting nytt som har skett. Någon annan känner sig verkligen sedd och accepterad när man går hem när kvällen är slut. En tredje har fått en lite fastare tro på Jesus. Och så kan man undra, hur kan det bli så? Hur gick det här till? Jag menar, allt det här fina som förmedlas då av tro och tröst, det är ingen predikan. Det är ingen gudstjänst. Och enbart vår gemenskap. Hur kan det bli så? Ja, men det är ju Jesus är där. Han är närvarande genom våra liv. Det är han som förvandlar. Vi läser om det här överallt i evangelierna. Hur människor möter Jesus och hur de blir förändrade. Det finns ju många, många exempel på det. Det händer någonting där. De är inte riktigt beredda på det. Det är inte bara sjuka som blir friska. Det är många, många exempel på det. Det är människor som blir förändrade på insidan. Ett par exempel. Du vet, den här välbärgade tullchefen i Jeriko. Han hade ju allt vad man kunde önska sig. Och lite till, alltså på ett sätt då. Ändå rätt missnöjd med sitt liv. Trots rikedomen. Han blir ju riktigt förändrad när han möter Jesus. När deras middag är över så säger ju Zacchaeus till alla runt omkring: hälften av vad jag äger ska jag ge till de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag betala tillbaka. Fyrdubbelt. Och så undrar jag, hur kunde det ske? Vad sa Jesus för att liksom övertyga honom om att han skulle släppa taget om sina pengar? Vad sa Jesus där? Det står ju ingenting om det samtalet i Lukas 19. Ingenting vad Jesus sa. Kanske är det bara det här att Jesus och Zacchaeus möts. Och Jesus väljer att äta middag hos honom. Kommer hem till hans hem. Och Zacchaeus kanske får vara med om för första gången att han blir sedd. Och älskad för sin egen skull. Jesus såg inte honom som den girige tullchefen. Han såg en människa. Han såg Zacchaeus. Och det gjorde hela skillnaden, tror jag. Han blev förändrad. Och du vet, det finns många, många andra exempel. Jag tänker på en, berättas om en kvinna som vågade bryta mot de sociala koderna och komma in helt objuden på en middag där det nog antagligen mest var män. Och hon är så tacksam, hon är så uppfylld av vad mötet och kontakten med Jesus har gett henne. Så hon bara bryter mot allt det där som man inte ska göra. Hon säger ingenting, hon bara går in där, objuden, ställer sig bakom Jesus. Har inga ord utan bara gråter bakom hans fötter och tårarna droppar där. Och hon smörjer hans fötter med salva, välluktande balsam. Allt det här i stor tacksamhet. Vad Jesus har gjort för henne, det vet vi inte. Var hon sjuk så hon blev frisk? Kanske. Troligare är att hon har mött Jesu kärlek. Den här kvinnan står omnämnd i berättelsen som synderska. Så hon levde omoraliskt på något sätt. Jesus bemötte henne med stor respekt, säkert, och kärlek. Han såg inte i första hand en synderska. Han såg henne. Han såg en människa som var värd att visa respekt och kärlek. Det gjorde all skillnad för henne. Hon vågar göra någonting det där. Bryta, gå in, visa sin tacksamhet genom att gråta inför andra. Hennes liv var förvandlat, det förstår vi. Men så undrar du då, okej, det var fint. Men vad har det här med smågruppen att göra? Det har du väl inte, tänker du. Jo, men Jesus möter fortfarande människor. Han förvandlar människors liv. Och det är där vi kommer in. Han är ju närvarande genom oss. Vi kan förmedla Jesu närvaro. Genom när vi träffar varandra så kan vi förmedla det här. Han sitter inte på den där tomma stolen där. Utan han använder oss. Han visar sin kärlek genom dig och mig. Han använder våra ord och våra handlingar. Genom vår blick kan hans värme lysa. Så när vi tar oss tid och vi kommer nära varandra i en mindre grupp, då kan det här ske. Men för att det ska kunna ske så behöver vi tänka på några saker. Jag har tre saker som jag skickar med dig. Och allt det här tror jag du känner igen och du kan det. Jag vill bara påminna dig. Det handlar om att vara närvarande. Det handlar om att vara lyssnande. Och det handlar om att vara personlig. Jag tänker, Jesus han gör allt detta. Och vi kan också göra det. För det första ska vi vara närvarande. Jo, fysiskt. Vi ska vara på plats ju när den här gruppen samlas. Men vi ska också vara så att säga, psykiskt, själsligt närvarande. För att det är ju så att för att ett möte ska kunna ske mellan två människor eller i en grupp så behöver man behöver vara där. Rent själsligt så landar jag där. Jag tar in det som händer just nu. Jag lyssnar på vad den andra säger. Jag tänker inte på allting annat. Jag är där. Det är som att jag tänkte det som att smaka på maten istället för att kasta den i sig. Om jag smakar på maten och äter lite med närvaro så känner jag, är det ingefära i den här grytan eller vad är det? Det är någonting där. När man smakar på bullen så känner man, aha, det är kanel. Det är inte kardemumma i den här bullen. Jaha, just det, så är det. Och när du är närvarande i smågruppen så är du öppen för vad som sägs och görs och händer. Det är inte rutin. Det är på något sätt första gången det händer. Och Jesus han är ju väldigt bra på det här. Att vara närvarande i stunden. Det finns många exempel på det. Att han är precis där i det som händer. Ett exempel. När hans vän Lazarus var död så kom han till graven. Hans systrar var där, de sörjde, många andra sörjde. Han visste precis vad som skulle hända sen. Han visste ju att han några ögonblick senare skulle väcka upp Lazarus från de döda. Trots det så kommer han inte till Marta och Maria liksom ovanifrån, i triumf och liksom talar om precis vad de ska tänka och tycka. När han ser Maria falla till marken där, kasta sig för hans fötter och gråter och alla andra runt omkring gråter, då faller Jesus också i gråt. Och så tänker man, det hade du inte behövt göra, Jesus. Men han är närvarande. Han delar deras sorg, deras förtvivlan. Han är där precis där de är. Och vi tror på en Gud som gråter med oss. Och det kan vi också göra. Vi kan också göra så som Jesus gör. Vi kan vara närvarande i det som händer där hos människor. Och det gör all skillnad. Då förmedlar vi Guds barmhärtighet och Guds medkänsla, tror jag. Så det är det första. Det andra är, Jesus vill att vi ska vara lyssnande. Att vi hör vad människor säger. När en mindre grupp människor möts så är man ju inte fler än att man hinner lyssna på varje människa vad de har att säga. I en mindre grupp så hinner det ju ske. Alla blir lyssnade på. Och det är väldigt gott. Vi tänker inte bara på vad vi själv ska säga. När hon säger någonting så är jag inte där i vad blir min replik nu? Vad blir mitt svar nu? utan jag försöker vara hos den andra. Du försöker vara där och lyssna på vad är det hon säger. Jag förutsätter inte att jag förstår det, utan jag försöker tänka, vad menar hon? Förstår jag? Har jag uppfattat det här rätt? Jag tar inte för givet att jag alltid fattar. Jesus är ju väldigt bra på det här, att han låter människor säga själv. Han kunde förutsatt mycket mer liksom och talat om. Jag vet inte om du har tänkt på det. Många gånger säger Jesus väldigt lyssnande. Det kommer en blind man och ropar jättehögt och så. Davids son, förbarma dig över mig. De tystar ner honom, han ropar igen. Och då säger Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Och så tänker jag, alla andra fattar precis. Men han vill, Jesus vill att den här mannen ska säga det. Han lyssnar verkligen. En annan gång, två sorgsna vänner går iväg från Jerusalem. De är i sin besvikelse. Påsktid, så de går där och pratar med varandra. Det kommer en främling, går upp vid deras sida. De ser inte vem det är, de vet inte. De pratar om händelserna, påskhändelsen, korset och allt det där. Och främlingen säger, vad är det ni går här och pratar med varandra om? Ja, det är det som har hänt under helgen här så, med Jesus från Nasaret. Så, ja. Ja, vad är det som har hänt, säger främlingen. Så tänker man, du är huvudpersonen Jesus. Så ställer han frågan, vad är det som har hänt? Han vill ju att de ska säga det som är viktigt för dem. Han vill att de ska berätta sin berättelse. Och det gör de. Och sen kommer han och säger sitt. Så vill Jesus att vi också ska göra. Inte förutsätta att vi vet allt som människor har på sitt hjärta. Utan be att den andra säger vad den har. Så kan vi lyssna på varandra. Det är vad det andra, det tredje är. Att vi behöver öva oss på att vara personliga. Det handlar om att vara uppriktig. Att lite mer liksom säga som det är. Inte så som vi vill att det ska vara. Det är lätt att man vet hur det ska vara. Man vet vad man ska tro, man vet hur man ska bete sig. Men i en mindre grupp så kan man lite mer sänka axlarna och slappna av. Och vi kan öva oss, vi kan skapa en atmosfär av förtroende och öppenhet. Så att man kan släppa fram lite där som det som finns där bakom. Alltså inte bara det där fina, det där starka, det trosmässiga. Utan också det där som ibland inte är så starkt. Det där som är brustet, det som är misslyckat. Att man kan också släppa fram det lite grann efterhand. Dietrich Bonhoeffer, han var en teolog och motståndsman i Tyskland under andra världskriget. Du kanske har läst om honom. Jag läste en bok i somras om hans liv. Han skrev på ett ställe så här. Det är när vi bekänner våra synder för varandra som vi når det slutliga genombrottet till gemenskap. Om man bara är en gemenskap som troende, som fromma och inte som ofromma syndare, kommer vi inte att nå varandra. Den fromma gemenskapen tillåter inte någon att vara syndare. Därför blir de tvungna att dölja sin synd för sig själva och för omgivningen. Skriver Dietrich Bonhoeffer i boken Liv i gemenskap. Och det här är ju inte lätt att tala om för andra vad jag kämpar med. Det vet jag och det vet du också. Men det finns en öppenhet i det där att vara uppriktig. Och Jesus var ju förvånansvärt uppriktig också. Även om inte han hade några synder att bekänna, så sa han ju väldigt öppet vad han tänkte och tyckte. Någon gång, hur länge ska jag stå ut med er? Någon gång sa han, förstår ni fortfarande ingenting? Har ni inte förstått någonting? Så där kunde han ju säga till lärjungarna i sin frustration. Och en annan gång då på slutet i sin djupa nöd så säger Jesus, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och be med mig. Han bjöd på det, liksom att han var så bedrövad och fylld av oro. Och vi kan också öva oss på det här och säga lite grann hur det är. Vi kan följa Jesu exempel. Jag tror det handlar om det här att när vi är närvarande, när vi säger som det är, när vi är personliga och lyssnande, så hamnar vi på samma nivå, vi människor. Jag står inte över någon annan. Jag försöker inte imponera på någon annan. Jag är inte under någon annan heller. När jag delar med mig av mitt liv, och du gör det också, då känner andra igen sig. Så är det också för mig. Så är det som du säger. När jag säger mina frågor, min glädje eller min oro, då blir det inte att jag imponerar på någon annan, utan vi känner närhet. Vi känner samhörighet. Och då blir det som ett annat namn på Jesus är då, Immanuel. Gud med oss. Gud med oss. Och jag ska bara avsluta med att berätta att jag några gånger följde med en god vän till AA, Anonyma Alkoholisters öppna möten i stan i Simrishamn. Han hade kommit till tro genom Alfa. Och jag följde med därför att lyssna hur det är på ett AA-möte. Då satt då en grupp människor och berättade om sin kamp och sitt liv. Och var väldigt ärliga om, jag har varit nykter idag. Och så berättade om kampen och var väldigt ärlig med den brustenheten man levde med. Och så tänkte jag, wow, där har vi någonting att lära. Den här gruppen träffas ju utan professionell hjälp. Inga läkare, inga terapeuter. Man träffas bara själv. Och i den här öppenheten så finns det en läkedom. Det finns en kraft. Och så tänkte jag, wow. Tänk om vi i kyrkan kunde lära oss lite mer av det här. Tänk om jag också kunde lära mig lite mer av det här. Att dela med mig. Och den här gruppen kunde vara en sån samhörighet. Jag har tänkt på det sedan de gångerna. Och det var det jag ville skicka med till dig idag. Den här lilla gruppen. Alltså där kan vi upptäcka, lära känna varandra. Vi upptäcker att vi är likadana. Vi är rädda för samma sak. Vi är rädda för att göra bort oss. Vi är lika osäkra på om vi duger eller inte duger. Vi ställer ungefär samma frågor till oss själva och till livet. När vi möts i den här gemenskapen, vi människor, då är Jesus där. Han är närvarande. Och genom oss kan den här gruppen bli så betydelsefull. Han kommer att tala genom våra ord. Han kommer att använda våra handlingar. Han kommer att använda vår blick. Så hemligheten i den lilla gruppen där två eller tre är samlade i hans namn, det är ju att Jesus är närvarande. Och då kan han förvandla oss. Amen. Tack. Tack kära Jesus för din godhet och din närvaro i våra liv. Herre, tack att du leder oss genom de här passagerna som är lite svårare. Tack att du hjälper oss när det går så där fantastiskt bra. Tack att du går med oss alla sorters dagar. Och du vill hjälpa oss fram till förvandling. Du vill hjälpa oss att lägga av oss bördor. Du vill hjälpa oss att älska dig mer och älska våra medmänniskor allt mer. Tack att den förvandlingen pågår ständigt. Genom dig, genom anden. Amen.